Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Kompilator, där jag idag pratar med Jimmy Engström för tredje gången. Välkommen Jimmy.
Tack snälla.
Jättekul att du vill vara tillbaka. Sist vi pratade var i Kompilator avsnitt 25, som var för över tre år sedan, när vi pratade om Blazor, som då var väldigt nytt.
Jesus, var det så länge sedan?
Ja, det var några pandemiår där, och de räknas som 100 år ungefär. Och det har hänt jättemycket sen med Blazor sen dess, så jag tänkte att det är ett utmärkt tillfälle att ses igen och få höra vad som händer med Blazor i stort. Och inte bara det, tänkte även prata om din nya bok, men för nya lyssnare, vem är Jimmy?
Vem är Jimmy? Såna här hisspresentationer borde man ju ha koll på vid det här läget. Mm. Jag är utvecklare. Jag är Microsoft MVP. Jag är ute och föreläser runt om i världen om just nu då Blazor. Och jag kör också en Twitch-kanal. Eller egentligen så, vi gör ganska mycket. Vi har ett samlingsnamn som heter Coding of the Work, där vi har en podcast, vi har Twitch-kanal, vi har en YouTube-kanal och så vidare och så vidare. Så under det namnet så gör vi ganska mycket. Så vill ni kolla in det, så är det codingofthework.com.
Vi lägger självklart allting i shownotesen också.
Toppen.
Om man har koll på Blazor-utvecklingen senaste åren som jag har haft, så det är inte jättemånga som syns så mycket. Jag kan tänka 4-5 namn, och du är en av dem. Du har ju nyligen kommit ut med andra upplagan av din bok, Web Development with Blazor. Kan inte du berätta lite om den boken?
Absolut. Det började med att Pact kontaktade mig för den första upplagan, och jag hade aldrig skrivit en bok förut. Så det var ju en helt ny upplevelse att göra det. Men det var faktiskt väldigt roligt. Det var blandat. Det var väldigt roligt, men samtidigt också ganska plågsamt. Så att det var ju liksom, Det var roligare än vad jag trodde och mer plågsamt än vad jag trodde.
Det var, jag hör många säga om som har skrivit en bok, att det var väldigt roligt, men det var kanske inte något som de ville göra om. Men det ville du.
Ja, nej, men man fick ju en helt ny förståelse för tekniken bakom. För man var ju tvungen att verkligen gå ner på botten och titta på, men hur funkar det här underneath? Liksom, vad är det som ligger bakom alla de här funktionerna. Så man fick ju en djupare förståelse för Blazor som man kanske inte hade innan, som man normalt sett inte heller behöver. Så den första versionen kom ut.
Undrar om det inte var i samma sväng som du och jag pratade sist.
Jo, men det kan ha varit det, ja, men för 3 år sedan då.
Ja.
Ja. Och tanken är då att man ska kunna lära sig en liten ny funktionalitet, implementera det i ett projekt, och sen så kommer nästa kapitel och det är någon ny funktionalitet som man pratar om, och så implementerar man det och så bygger man upp en applikation längst vägen. Sen finns det ju lite sådana här fåniga exempel kanske som är med i boken. Ett exempel är till exempel att när man editerar en bloggpost, för det är en bloggpostmotor man bygger, så när man editerar en bloggpost, då har vi kopplat ihop det på ett sånt sätt att när man skriver så uppdateras bloggposten i realtid hos alla användare.
Okay.
Fullständigt onödigt naturligtvis. men det visar ändå på kraften med de här ramverken. Liksom, framförallt hur enkelt det är att uppnå det.
Mm.
Och den andra versionen, den bygger bara vidare på det. Den introducerar .NET MAUI. Den bara väldigt överflygande för Blazor Hybrid och det då. Och sen så är det små tillägg i kapitlerna i sig. Det är en del saker som jag har tagit bort som inte längre behövs. Och det är en av de sakerna som jag kanske mest exalterade över med Blazer. Att det händer ju så otroligt mycket. Och varje gång någonting händer så blir, någon, blir det bättre. Mm. Det blir lättare.
Precis. Och det ska vi återkomma till lite längre fram i programmet. För i och med .NET 8 som släpps senare i år, i höst, eller hur?
Mm.
Så händer en hel del med Blazer också. Men vi kommer till det strax. Vi kan passa på att nämna också att om ni kikar i show notesen så kommer ni hitta en rabattkod för Web Development with Blazer andra upplagan. Så det tackar vi Jimmy och Pact Publishing för. Men för att gå vidare med Blazer så det är ju inte en ny teknologi längre. Den har ju existerat i, är det 2018 eller 2019 som Steve Sanderson gjorde sin första demo? Det är...
Jag tror att första demon var faktiskt 2017. Redan.
Ja, 2017 till och med.
Men
ja.
Den släpptes 2019.
Just det. Och Blazer har ju haft en lång resa. Från början så var det liksom mest en tech-demo, men nu börjar det mer och mer luta åt att det här är liksom sättet som Microsoft vill att man ska bygga webb på sikt. Mm. Speciellt i och med Blazer United. Men jag är jättenyfiken, för du har kört väldigt mycket Blazer dagligdags i ditt arbete. Och jag är nyfiken på dina erfarenheter av att liksom drifta Blazer i produktion.
Jag gjorde en presentation om precis det här Running Blazer in Productions Lessons Learned. Och under tiden som jag skrev den presentationen så insåg jag att det finns ju inte så mycket saker som har gått fel. Det mesta har ju faktiskt bara funkat. Vilket är nästan lite irriterande. Man vill så vill dela med mig av mina erfarenheter. Så man, det, allt bara funkar. Men vi har ju lärt oss en del saker längst med vägen. Och det kanske absolut starkaste tipset jag kan ge är att bygga komponenter. Bygg allting i komponenter. Det vi har gjort är att vi har byggt en knapp till exempel. Man skulle lika gärna kunna använda en vanlig HTML-knapp, liksom button-elementet. Men vi har kapslat in det för att det ska vara lättare för oss att välja till exempel vilken styling den ska ha. Så istället för att vi använder Bootstrap, så istället för att vi då lär oss att ja, men är det en success-button, ska det vara en alert eller en danger-button och så vidare. Så istället för att lära oss de här regelverken så säger vi att nej, men det här är en save button. Vi lägger på en property med en enum, det här är en save button. Vilket innebär att alla i teamet alltid kommer veta att ska jag spara någonting, ska jag använda save. Och så har vi liksom jobbat rakt igenom. Vi använder radsen i botten till exempel. Vi kapslar in det, lägger på våra default-värden och sen så slipper vi bry oss om det. Så det är kanske det absolut starkaste tipset jag kan ge. Sen finns det ju massa diskussioner kring liksom WebAssembly eller Blazer Server. Vilket ska man välja? Vilket är rätt när? Och som svaret på allting annat, it depends. Vad är det för någonting man ska använda det för? Vad har ni för kunder? Vad har ni för användarbas? Alltså hur många användare har ni? Jag fick faktiskt en kommentar på en YouTube-video, jag läste den i morse. Jag säger i videon att jag pratade med ett par utvecklare som de hade två krav. Appen skulle vara tillgänglig offline och den skulle klara miljontals användare. Och Blazer Server är ju då liksom, det finns ett signalarkoppling som alltid är uppkopplad. Vilket innebär att den funkar inte offline. Det är liksom... Så redan där har man liksom, är det en dålig teknik att välja. Det andra var miljontals användare. Och i Blazer Server-fallet så har man ju då en signalarkoppling som belastar servern hela tiden. Allt state ligger på servern hela tiden. Så har man miljontals användare, ja då får man ju räkna med då att det här statet kommer att finnas miljoner gånger på servern. Vilket gör att servern behöver vara rätt fet. Det behöver finnas mycket minne på servern.
Mm.
Och då säger jag då att nej, men det här är inte alls bra för Blazer.
Mm.
Och då tyckte den här kommentaren då att nej, men vänta nu, liksom, man vill ju ha miljontals användare, så det, Blazor är ingenting att använda, alltså är det det vi ska ta med oss från det här? Mm. Det är det ju absolut inte. Utan då får man se till att använda en annan teknologi, en annan hostingmodell, vilket då skulle vara WebAssembly istället. Den klarar många användare som helst. Då är det API-erna som är flaskhalsen.
Mm.
Så det är också en liksom, men vilka ska man välja? Beror helt och hållet på vilka behov man har.
Mm. Jag vet inte om du får prata om det här, men kan du berätta lite om applikationerna som du har jobbat med och driftat? Och liksom vilka use cases ni har sett?
Absolut. Vi har en intern applikation som är vårt kundhanteringssystem. Och där har vi liksom 200 användare kanske, i runda slängar. Sen har vi ett externt kundsystem då, som våra kunder loggar in på. Där kan jag inte dela några siffror, men där loggar man in för att se sitt innehav och sådana saker. Och båda teknikerna bygger på Blazor Server i vårt fall. Anledningen till Blazor Server var egentligen bara att vi började med det här 2019, precis. Vi var i produktion 7 dagar efter de släppte Blazor som en publik produkt. Och då fanns det bara Blazor Server. Så det är anledningen till att vi valde Blazor Server i första vändan. Mm. Skulle vi göra om det idag, ja, då kanske vi hade valt WebAssembly. Vi har inte behovet av WebAssembly. Mm. Det är väl det korta.
Mm. Ni har inte märkt av prestanda problem eller droppar det?
Nej, det finns lite. De problemen som vi har stött på är, i och med att vi har det här signalarbehovet, om det är så att man går ifrån webbläsaren på mobilen, då sparar webbläsaren lite utrymme. Den stänger ner sajten helt enkelt. Det är ingenting man kan overrida på något sätt. Så det kan vara ett problem, men det har vi löst på andra sätt genom att vi har sparade sessionsvärden liksom i webbläsaren, så att den faktiskt kan plocka upp det här igen. Och så att man kommer runt det, men just den kontinuerliga kopplingen kan vara ett problem. Och sen så har vi då, jag menar, i Sverige, vi har bra uppkoppling nästan var som helst. Så att det blir aldrig sällan ett dropp som är så pass långt eller så pass massivt så att man tappar connectionen.
Mm. Har du någon känsla för hur Blazor-adoptionen är i Sverige? Och frågar nästan ur egen intresse. För jag försöker nischa om mig som konsult, och Blazor är ju liksom i toppen av min lista. Och hittills har det varit lite hönan och ägget, och det har varit att det är väldigt få uppdrag. Det är liksom en på 20 som listar Blazor.
Mm.
Men har du någon känsla för det kanske puttrar under ytan?
Ja, alltså jag har egentligen ingen inside information på de här sakerna, men det jag känner är ju liksom, jag har varit ute och utbildat konsultbolag i det här, och det var ganska liksom, jag frågade, men hur många är det som jobbar med Blazor idag? Förväntade mig noll liksom. Mm. Och det här var ändå kanske ett år sedan.
Mm.
Och då var det liksom så, jag har 5 kunder som jag jobbar med liksom, som jobbar med Blazor, och det här något annat för, alltså det var otroligt mycket fler på just det här företaget som faktiskt jobbade med Blazor.
Mm.
Men sen så är det ju liksom det ständiga frågan, liksom, det är ju en väldigt vanlig fråga, liksom, hur stort är det, hur många användare? Min chef frågade mig det bara för någon vecka sedan. Liksom. Och jag skulle inte kunna berätta vilka som använder Angular eller React eller liksom någonting annat. Och sen så har man den andra aspekten då, liksom, folk frågar inte efter Blazor-kunskap. Nej, men de frågar efter .NET-kunskap kanske.
Mm.
Och det är ju en helt annan, liksom, det är inte ett nytt ramverk. Det är inte som Angular eller React att man liksom, ja, men vi vill ha en .NET-backend och vi vill kunna att ni kan Blazor. Nej, utan kan ni .NET och kan ni Blazor liksom. Så att ur den aspekten så tror jag att man måste titta på det lite annorlunda.
Mm.
Men det finns svenska företag som jag inte kan berätta vilka. Men det finns svenska företag som är extremt stora som använder sig av Blazor internt. Som ett liksom för att managera interna system egentligen.
Mm.
Jag pratade också med Progress Telerik. De sponsrar vår podcast till exempel. Så vi har väldigt bra och nära kontakt med dem. Och de frågade liksom vad ser jag för någonting? Vad är det som händer i Sverige just nu? För att de hade, nu kommer jag inte ihåg exakta ordningen. Men jag tror att det var någonting i stil med så här USA, Kanada. Det var liksom de två som använde Blazor mest. Sen var det Europa och sen kom Sverige. Och jag liksom...
Mm-hmm. Okej. Okay.
Så amerikanskt sätt att se på det. Så där tycker jag liksom så här... Ni kan ju inte ha... Varför har ni Sverige löst? Det är ju en del av Europa.
Mm.
Men då sa de att det var så hög användning i Sverige. Så att de kunde liksom inte... De kunde inte ha det i gruppen Europa. För att det liksom var så pass många som använder det. Så liksom ur Sveriges synpunkt så tror jag att vi är väldigt early adopters. Liksom. Ja, nu är det kanske inte early längre, 4 år senare. Men det är otroligt många som verkar använda Blazor.
Mm.
Och det är ju det jag hör också. Jag hör ju liksom, det är många som kontaktar mig. Liksom, ah, men det här företaget skulle behöva hjälp, det här företaget skulle behöva hjälp. Så att det är många som är inne och nosar på det här.
Mm.
Och har man liksom en utvecklingsavdelning som är .NET-kunniga, kanske har byggt ett gränssnitt i MVC eller webforms tidigare, har kanske inte riktigt anammat det här med JavaScript och sådana saker. Det är ju, skulle ju vara tjänstefel att säga, nej men ni ska gå in och göra JavaScript nu istället. Mm. Ni ska lära er hela den stacken, alla de sakerna istället för att använder av den kunskapen ni redan har.
Jätteintressant. Jag får fila vidare på min profil och se om jag lyckas hitta något Blazor-uppdrag. Superintressant att höra hur dina erfarenheter av Blazor fram tills nu har varit. Men jag tänkte att vi även kan titta lite framåt vad som ligger i pipen för Blazor. Speciellt det som har kallats för Blazor United och det som kommer i .NET 8 som kommer i höst.
Mm.
Och jag kan personligen säga att det som jag är mest exalterad över är att jag har varit väldigt avundsjuk på Blazors komponentmodell och att det inte finns något motsvarande för Razor Pages, alltså serverrenderade appar utan någon webbsocket. Mm. Och användarfallet för det är ju publika sajter liksom där SEO är viktigt och så vidare. Och det finns workarounds för Blazor Server, men jag har verkligen saknat en helt ren serverrendering. Och det verkar som att det är på gång nu.
Det är på gång. Jag noterade att Dan Roth, han körde en video ifrån Build där han demar väldigt mycket av de här kommande funktionaliteten. Och fram till nu så har man ju sagt att Blazor är ett SPA framework, en single page application framework.
Mm.
Men nu så sa han web UI framework.
Mm.
Eftersom att det inte längre behöver vara en single page application. Man kanske får upplevelsen av det. Men det du pratar om, det är server side rendering. Mm. Och då är det ingen WebAssembly involverad, det är ingen Signal R involverad. Och det hette tidigare Blazor United, men när de väl lanserar det här så kommer de inte använda det. Men vill ni söka på det nu så är det Blazor United som gäller. Det här kommer liksom vara en del av Blazor, det är inte en till sak som man behöver tänka på liksom.
Vi kan nämna att det finns en om man söker på Blazor United så får man upp Steve Sanderson som är upphovsmannen till Blazor. Han kör en demo, en ganska tidig demo på de här teknologierna där man kan se hur Blazor automatiskt växlar från 100% server-side rendering till vad som hittills har varit Blazor server till Blazor WebAssembly beroende på behovet på sidan. Det är en väldigt imponerande demo. Vi kommer lägga den i show notesen, så jag rekommenderar den varmt. Hur mycket av den demon är kvar? Har du någon koll på det?
Utifrån vad jag förstår så är allting tillgängligt. Så man kommer kunna köra då server-side rendering, vilket allting sker på servern. Det är liksom request på precis samma sätt som MVC eller webforms. Det är den ena vägen framåt. Men sen så kan man då lägga på gradvis uppgradera det här. Så man kan säga, nej, men jag vill ha streaming rendering. Och det betyder egentligen att istället för att den uppdaterar, att den renderar sidan på servern och skickar allting till klienten, så skickar den första versionen av allting och sen så skickar den en version till med datan fullständigt uppdaterad. Så säg att vi har en Blazor-komponent som laddar lite data någonstans ifrån. Då kan vi få först att det står loading och sen så kan vi få själva datan.
Mm.
Och det här är liksom, man slår på det bara, så är det igång. Och det har ingenting med WebAssembly att göra, det har ingenting med Signalar att göra. Utan det sköts på något annat magiskt sätt, jag vet faktiskt inte vad som ligger bakom där.
Mm.
Och uppe på det då så har de lagt till enhanced routing and form handling, så att man kan få formulär, man kan få att den behåller sin plats i om man har scrollat ner lite grann på sidan, om man klickar på någonting och sidan laddar om, så behåller den sin plats där liksom.
Just det.
Så det är otroligt mycket saker som har hänt där. Och uppe på det så har man ju då också presenterat det som du pratade om, att man kan välja vilken render mode man ska ha både per komponent. Så jag kan säga att hela den här sidan är serverrenderad, har ingenting med nu låter det som jag hakat upp med, men det har ingenting med Signalar eller med WebAssembly att göra. Och sen så säger jag att just den här komponenten och ingenting annat, den ska köra Signalar eller den ska köra WebAssembly.
Mm.
Och sen uppe på det är så mycket saker som kommer nu så man tappar nästan förståndet. Så uppe på det så har man den autofunktionaliteten. Så jag kan säga att när du först går in på den här sidan, då laddar vi ner med Signalar så att det går snabbt och man är igång snabbt. Och bakom så laddar den ner WebAssembly-komponenterna. Och då byts de inte ut, utan nästa gång du kommer in på sidan, då har den ju WebAssembly-komponenterna redan nedladdade. Då laddar den in dem istället. Så det är otroligt mycket saker som löser väldigt mycket problem. Och nu hamnar vi liksom i den här, ja men okej, en Blazor server klarar kanske inte av miljontals användare, beroende på vilken server man har. Ja men den kanske inte behöver det. Vi kanske kan plocka loss Signalar, köra nästan allting server-side. Men det är några komponenter man vill ha lite interaktivitet med. Slår man på det och plötsligt så har man ju en helt annan, kan man klara av en helt annan användarmängd liksom.
Fantastiskt. Om jag ska vara helt ärlig så har jag inte hoppat i med båda fötterna i Blazor än. Mest för att det här rena server-side renderingsläget har saknats. Men jag gjorde samma sak med .NET Core, att jag avvaktade väldigt länge till ungefär .NET Core 5. Som inte hette .NET Core utan det hette bara .NET 5. Men det känns som att båda de två har stabiliserats väldigt mycket. Och att det är ett väldigt bra tillfälle nu. Om man inte brinner supermycket för att liksom testa nya grejer, så är det ett väldigt bra tillfälle just nu att verkligen utvärdera om det är något att titta på.
Absolut, och med .NET 8, det är ju en, vad heter det, LTS-version. Så att den är long time, det är inte long time support va, utan det är någonting annat. Long time service eller något sånt där.
Ja, precis.
Men en LTS-version, så att den kommer att funka. Microsoft kommer att ha support på den under en väldigt lång tid egentligen, kontentan av det. Så att är det någonstans man ska hoppa på så är det ju nu.
Mm.
När man liksom har löst de här sakerna. Och det man märker också att, menar, om vi tittar på liksom första versionen av Blazor i .NET 5. då kunde man till exempel inte uppdatera headern, titeln på sidan. Mm. Det var man tvungen att göra via JavaScript. Det löste man i .NET 6. .NET 7, då kom det inte så många sådana uppdateringar, för att liksom det mesta var ju liksom löst då.
Mm.
I .NET 8 så kommer en sak som jag är faktiskt onödigt exalterad över, och det är section support. Alltså man kan ha sektioner, det är ju det som fanns i gamla ASPX-världen, liksom att man kunde ha en sektion och så kunde man byta ut det innehållet i den sektionen. Det här kommer i Blazor nu.
Update panels, var det så det hette kanske?
Ja, kanske.
Eller tänker vi kanske tänker på olika, det var så länge sedan.
Men ja, jag minns faktiskt inte, jag hade för mig att de hette sections.
Ja.
Att man liksom kunde ha en I den världen, i webbformsvärlden, så kunde man ha en JavaScript-section och som liksom skrev ut JavaScriptet på den sidan till exempel.
Ja, ja.
Nu är det kanske inte det man ska använda just det här till, men jag har ett exempel som just nu där jag skulle behöva använda det här. För att jag har en bild som jag lägger på någon slags huvudsida, och den skulle jag vilja kunna byta ut beroende på vilken sida jag hamnar på. Men den logiken måste jag nu lägga liksom betydligt längre bort ifrån där jag skulle vilja ha koden.
Mm.
Så den typen av grejer är ju liksom... Det kommer uppdateringar. Men det är så pass stabilt så att det är liksom inte... Åh gud, det här har jag saknat. Förutom då server rendering som faktiskt löser väldigt mycket. Så jag är egentligen mer exalterad över den här auto-switchen, att den först kan köra Signalar och sen så, eller Blazor Server ska jag väl säga, Blazor Server, sen så byta till WebAssembly. För att det är liksom det stora argumentet varför folk inte gärna går över till WebAssembly, för att den har ett par sekunder laddtid.
Mm.
Man har tydligen lite mer bråttom än så.
Ja, det frågan är om man inte mikrooptimerar ibland. Har du något i .NET 8 som du ser fram emot som inte har med Blazor att göra?
Jag har mest tittat på det som är Blazor-relaterat, men det som kommer i .NET 8 som jag inte vet om jag faktiskt kommer ha någon nytta av eller inte, men det är ju native AOT. Alltså man kan ta sin .NET-kod, sin serverkod egentligen, kompilera det till WebAssembly. Vilket gör att den är 80% snabbare i uppstart.
Mm.
Det är också en sån där, lite grann inne på samma spår som du säger här, men liksom, men vänta nu, liksom det gör man ju en gång, sen så är den ju igång liksom.
Mm.
80% snabbare, ja, det tar 10 millisekunder istället. Alltså det känns lite så här mega optimerat. Den tar mindre plats på disk, är också bra. Och framförallt som kanske är mest intressant är att den tar mindre minne. Där kan man ju faktiskt dra nytta av det. Disk är nästan gratis, minne kostar liksom.
Mm. Det var ganska imponerande hur mycket de har fått ner om man tittar på det tillsammans med single, vad heter det, single binary deployment, att man bara får en exe-fil och inte har liksom några ramverksberoende. Den var, jag har inga siffror i huvudet nu, men den var hemskt liten.
Mm.
Med tanke på att man får liksom en full VM och liksom ett helt ramverk på köpet inbakat.
Mm.
Och det är väl kanske det som jag saknat mest med .NET, att göra sådana små utilities. Jag minns en app som jag hade för jättelänge sedan som hette photoresize.exe, och så kunde man döpa om den från photoresize till typ photoresize-1280. Och då, om man liksom drag and droppa bilder på den, så resizade den bilderna till det man hade döpt den till.
Jaha.
Och den var så här, jag vet inte, 50k, så man kunde ha massa olika kopior av den som hette olika saker. Den kunde liksom flippa bilder och konvertera och så vidare. Och jag hade velat gjort något sånt i .NET. Men om varje exe-fil är 50 meg så faller lite.
Just det.
Så det är jag riktigt taggad på. Så det är massa roligt som kommer i .NET 8 som kommer i november.
November, jag minns faktiskt, eller jag vet inte om jag har sett ett datum på det, men det brukar vara i slutet av november.
Mm.
Det är i samband med .NET Conf.
Just det. Hjälp vad den här halvtimmen sprang iväg. Känns som att vi har täckt in jättemycket. Men om folk är sugna på att lära sig mer om Blazer och kanske se mer av dig, Jimmy, vad kan de göra det någonstans?
Tiden går fort när man har roligt.
Mm.
Jag finns på Twitter, Engström Jimmy, så där får ni gärna följa mig. Vi har vår YouTube-kanal, Coding After Work. Vi har vår podd, Coding After Work, finns där. Poddar finns. Nu har vi varit ett tag sedan vi faktiskt släppte ett avsnitt, men vi jobbar på det. Vi har massa gäster i pipen. Och ni får jättegärna titta in boken. Den finns att köpa på Amazon. Och det kommer finnas en liten rabattkod i show notesen. Som bara funkar på amazon.com kan vi lägga till. Så att,
just det. Bra att ha med sig. Jimmy, tack så jättemycket för att du ville vara med och prata Blazer och allt runt omkring.
Tack själv.